Ja, jag sitter tillsammans med Ragnar Järring i Chicago, Illinois, och han var född den 3 juli 1899 i Skänninge, Östergötland. Och kom till Amerika den 7 juli 1929, hit till Chicago.
Februari var det, ja. Jag läste juli, men det var februari.
Den 7 februari,
det kommer du ihåg.
Det glömmer jag aldrig.
Men innan vi går in på den här resan nu, berätta lite grann om när du var född.
Är du född rätt i stan i Skänninge?
Jag
är
eller? Född i stan. I tyst, mitt mot kyrkan, ja. Som vi kallar för Vårfyrkyrkan. Jag är född en tisdag morgon klockan 6. Och jag satt på sängkanten och skrek på mat alla redan.
Alltså, du har gått minne av det?
Jag har gått minne av det.
Ja, du var född i hemmet?
Jag var född i hemmet. Det fanns inga baby på den tiden.
Ja, men du är ju inte så gammal i alla fall.
Va?
Du är ju inte så lastgammal i alla fall.
Ja, det är ju förstås inte. Men jag önskar jag kunde tala lite bättre, men jag kunde sluddra i talet. Men det kommer han på att den här, vad det kallar det?
Ja, men det har du blivit fullt återställd ifrån i alla fall.
Ja, jag kunde klara mig. Ja.
Så din pappa nu, han var skräddare?
Han var skräddare. Han hade egen affär. Han hade 2 och 3 jobbare på den tiden.
Som var i hemmet då, eller?
I hemmet hade vi. Han hade en liten chapp där inne då. Ja. Eller verkstad, som de säger, ja. I Sverige.
Så var du den enda pojken, eller var det för nere?
Nej, jag har en bror som heter Knut Andersson. Och han bor nere i Mountain Home, Arkansas.
Ja, alltså han blev också emigrant.
Han kom hit 1926. Det är därför vi kom hit också.
Ja. Är det alltså, ni var 2 bröder då?
Vi var 2 bröder, en syster.
En syster.
Det var första giftet där, för min far dog 1905. Han dog sista veckan i juli 1905. Mm-hmm. Så jag var 6 år gammal. Och min bror Knut, han var 14 månader. Och min syster var 2 år. Och då är vi in på min syster, så kan jag tala om. Hon dog förra veckan.
I Sverige?
I Sverige. Hon dog utav hjärttrubbel, en njurlidande. Så nu, det är väl only 2 rätt syskon för tillfället.
Alltså din bror, han lever fortfarande nere i...
Åja,
han lever. Ja.
Han är 81 år.
Så när du växte upp nu då i skrädderiverkstaden, pappa han dog när du var 6 år.
Ja.
Så du såg inte pappa i arbeta som skräddare då många gånger utan...
Yes.
Du kommer ihåg det?
Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg särskilt en gång. Det var vad de kallade för korfarehandlare. Han hade fått en spricka på byxorna i baken. Och han kom in till pappa och ville ha byxorna reparerade. Så pappa la honom på bordet och reparerade byxorna han hade på sig. Jag kommer ihåg det. Jag kan se det ännu. Det är underligt att jag kommer ihåg så från. Det andra ting som man kommer ihåg, jag var 3 år. Vi var hos min morfar och mormor. Och skulle säga adjö till en morbror som gick hit till Amerika. Och en av grabbarna hade en pojkhus, samma ålder som jag var. Ute i skogen utanför stugan var morfar bodde. Det var en hög sten. Och det var en liten sten och på toppen. Och han kastade ner sten och den hittade mig i huvudet. Och det kommer jag ihåg. Men det är allt jag kommer ihåg av det.
Men, så sen när pappa dog då, hur klarar mamma sig själv då och försörja er?
Ja, vi höll på med allt möjligt naturligtvis. Hon började med, hon lärde och började sticka strumpor och den saken. Hon köpte en stickmaskin.
Och du fick börja hjälpa till tidigt då?
Ja, jag började tidigt. Med att hjälpa till att göra pannkakor och koka kaffe.
Jaha, så det.
Ja. Och så, ja, och sedan. Jag kommer ihåg. Särskilt en gång. När morsan satt och stickade och hade maskinen framför fönstret. Och hon sa till mig. Vagnar sa hon. Gå upp till bakeriet och köp vårdbröd. Men kom hem, jag vill ha kaffe snart. Vilket jag gjorde. Och jag kröp under fönstret. Så hon inte såg när jag kom tillbaka. För grabbarna uppe i stan. Då kommer du upp till stan. Jo då. Då var jag var 7 år då. Morsan undrade var jag var. Och det kom ut i farstun. Och det stod brödkorgen med bröd. Men oj oj oj. Det var inte roligt att komma hem den morgon. Jag fick en avbasning som hette Duga. Hon hade lite åstring ute på över köksstoven, eller köksspisen. Men det blev ranning av i ändan om. Väl, hur det var, och sen hade hon matgäster. Men alltså, hade rummers. Eller, ja, rummers, ja. Och så fick ju lite ingång på det,
ja.
Så vi klarade oss under den. Men under tiden, 1911, då blev hon bekant med en kopparslakare. Och det blev kärlek, jag vet inte annat. Det måste vara det, för de gifte sig i alla fall.
Det var 1911 det?
Ja, 1911. Men han jobbade inte i Skänninge, han jobbade i Linköping. Hos en kopparslagare firma som hette Furhof. Det var mer en kopparslagare på skärmåkning och allt möjligt sånt där i hytsamling. Men här kopparslagaren så blev våran fosterfar, eller stepfader som ni säger här. Han var mer än en kopparslagare. För han kunde göra en massa arbeten. Både i koppar och silver. Så han var, i andra ord, han var sisselör. Du ser vad det hornade där borta?
Ja.
Det är hans arbete.
Jaha, så han var riktigt konstnär då?
Han var konstnär, vi kom i frågan om kopparslagerier. Lampor och allt möjligt.
Så fick du hjälpa honom?
Jag didn't hjälpa honom med tal.
Inte det?
Nej.
Men du var så pass gammal då så du skulle börja se till arbetet?
Ja, jag var 13 år så jag gjorde sista året i Linköping då. Vi kom till Linköping.
Och ni flyttade från Skänninge då?
Från Skänninge till Linköping.
Mm-hmm.
Och stannade där. Så 1913, jag var 14 år. Det var ju tid för en arbetarunge att börja arbeta. Så, och målare skulle jag bli. För målare har varit när jag var 2 år. Och målare var jag till sista timmen jag arbetade.
Alltså 2 år började på?
Ja, början av 2.
Var det farlig rödfärg då eller vad var det?
Ja, det var vatten och en trasa. Ja, det låter kanske konstigt ibland sånt där.
Så du var inte alls intresserad av din styrfaders...
No.
Och han sa ingenting heller?
No. Men jag skulle naturligtvis varit intresserad av skrädderiet.
Men det var du inte?
Nej.
Inte din bror heller?
Nej.
Inte alls?
Inte du.
Vad berodde det på? Var det någonting som avskräckte? Så du såg att pappa hade gjort som var svårt, hårt arbete eller långt arbete? Och...
Jag tror... Jag hade ingen idé att jag skulle bli skräddare.
Så du försökte aldrig med nål och tråd?
No.
Och inte mamma försökte att inbilla heller?
No. Men hon ville ju förstås att jag skulle bli skräddare.
Alltså ville hon det?
Ja. Men jag ville bli målare och jag blev målare.
Var fick du den idén ifrån att du skulle bli målare nu?
Jo, idén fick jag. Vi bodde på en gård på Fållängegatan. Och på bakgården där var en målare som hette Urman. Och han hade tre pojkar. Och jämngamla med mig. Vi fick hjälpa till och selektera kvistar och fett arbete innan de målade. Jag fick inte en bli målare för att jag var bekant med grabbarna där. Och jag vill inte säga, utan det har fött mig ganska bra.
Så du hade lust för det arbetet?
Och ja, särskilt papperhängning. Yes. Och tapetsering.
Ja, så du gjorde sånt också, decorating?
Ja.
Du var mer än målare då, du har been a decorator.
Men du kan ju säga det. Men det är mer öknan då, tycker jag.
Du var mer än plankstrykare?
Ja, det var jag.
Du var plankstrykare deluxe?
Jaha. Men jag har varit med och rövfärdighet också i Sverige.
Jaså?
Men jag kom till lärde sig målare i Linköping. För en firma som hette Asp. Det var en gammal smålänning. Och hans son, han var alltså arbetare som målare, men han var artist. Han målade fina tavlor, han gjorde alla standard till fackföreningarna och allt möjligt på cirke. Och alltså han, målarmästaren, vad han säger, han var alltså konduktör för en del sångföreningar i Linköping. Han var också chef för hela Östergötlands sångarförbund. Men han nöjde alla redan. Han hette Hilding Asp.
Hilding Asp, ja.
En väldigt fin man.
Så hur länge gick du som gesell där då hos Asp, eller?
Jag gick ju som lärling då.
Lärling, ja.
Till 1916.
Jaha.
Men 1914, då började klockorna att ringa en dag. Mm. Då bröt första världskriget ut den 4 augusti 1914. Och det var den, kan jag säga, det var nästan slut med arbete också.
Ser du det?
Ja.
Var det dåliga tider
det? Det var dåliga tider i Sverige 1914. Och 15, 16, 17 och 18.
Så märkte du utav detta innan kriget bröt ut att det var dåligt, eller?
No.
Det var bra tider förut.
Allting gick normalt. Until den 4 oktober, eller 4 augusti.
Då blir det stopp.
Det är inte precis, utan det höll ju på. För vi kom ju aldrig in i kriget eller någonting. Men det syntes att det med mat och allting sjönk ner mer och mer. Och jag var storätare. Så jag tyckte om att äta. Så alltså på hösten 1916 fanns inget mer arbete på verkstaden. Då jag vet inte vad att göra. Utan jag gick och tog värmning.
Du var gammal tillräckligt då, ja.
Ja, jag var 17 år. Eller 18 år, 1917. Det tog in mig 1916 i november. Så jag var vid Svea ingenjörkår i 3 år.
I Stockholm?
I Stockholm. Att Svea ingenjörkår låg på Kungsholmen, ut med Mälaren. Mm-hmm. Och jag tyckte inte om det ett dugg, för man blir ju bara ett nummer. Inget namn, utan nummer. Men man fick ju äta och allting.
Kunde du äta så mycket du ville då?
Nå, man fick maten tilldelad också, naturligtvis. Men det gick bra. Och det gick något sånär 1917, jag hade gjort rekryten och allting. Och så 1917, då skulle bli manöver. Och vi fick då lasta på vagnar och hästar på järnvägen. För vi skulle ner till Alvesta i Småland på manöver. Så sjätte kompani tar jag var på vad kallade de för belysningskompani med strålkastare. Om det var något uppe i luften. Och så motorvagnar då. Så gjorde vårt eget elektricitet för vad alla då vi kallar då för.
Elektroder i motorvagnar?
Ja, i motorvagnar. Ja. Och det var en million, 1 miljon ljus.
Så lumens.
Ja.
Hur fick ni den? Trampade ni på?
Nå, från motorerna.
Ni hade motorer?
Ja. Och jag hade stora motorvagnar.
Jaha.
Och det var ju...
Och när behövde ni detta ljuset nu? När ni skulle bygga broar och sånt eller?
Ja, nu vet jag vad jag sa.
När använde ni all det här ljuset och kraften nu?
På natten.
Ja, på natten?
Ja.
Säger du det?
Och det var äpplen uppe i luften.
Ja.
Du ska veta om 1917.
Ja.
Det var inte så märkvärdigt med äpplen som är idag.
Nej.
Ja. Men i alla fall. Då skulle vi gå igenom Linköping. Och då skulle min mamma komma ner till station. Med pannkakor och ett veteliv. Det var klockan 1 på natten. Och det regnade så skam. Det stod så spön i backen. Men mamma var kommit till stationen. Det var en flicka som var bekant. Vi kom ner klockan 1 på natten. Med pannkakor och krösamål och veteliv. Och då sa hon, din mamma kan inte komma ner idag. Jag sa, varför inte det då? Jo, hon fick en pojke igår som var den 1 oktober. Det är min bror som är i Småland nu. Han föddes då den natten som vi gick ner genom Linköpingsmanövern. Så det är någonting som hände den natten som jag inte kan glömma. Det går inte.
Men du fick dina pannkakor och krösemos?
Jag fick mina pannkakor och vet du det, vi hade en god fest den natten innan jag kom nu. Men vi var nere i 8 dagar. Och jag fick sitta på en häst och rida framför, då hade 6 hästar framför vagnen och så. Men det regnade varenda dag.
Så det var på hösten det här?
Det var på hösten första veckan i oktober. Och att gå ner till stövlarna. Så vi tog av stövlarna och inte ut vattnet. Ja.
Var du van att sitta och rida på hästar och sånt? Du var ju en stadspojke. Det tog de ingen hänsyn till?
Ja, vi hade hästar på sjätte kompani. För vagnarna.
Så du hade lärt dig med hästar och sånt där då?
Ja, det fick vi inte hålla. Då fick vi hålla på hela och allting.
Jaha.
Ja, på sommaren.
Men jag menar, du var ju en stadspojke. Du var ju inte född på landsbygden.
Ja.
Tyckte du om detta med hästar och sånt?
Ja, det var farligt. Det var skojigt.
Du tyckte om det?
Ja. Jag tyckte om hästar. Jag tyckte om alla djur för det. Hästar och kor. Nu kan jag om korna kan ta för det. Det finns inget bättre som luktar bättre än en kolagor.
Nej, alltså tycker du om det?
Ja. Lukten i kolagor känns friskt ut.
Ja.
Det låter kan jag undrigt, men i alla fall. Det är vägen jag kände det. Ja. Så vi kom hem igen från Vattnöven. Men vi kom hem. Så hade alla grabbar så fick diarré. Så gick till sjukhuset, eller sjukrummet. Då fick vi dricka chokladmjölk och äta vitt bröd för att stoppa maten. Det gick jag rätt. Det var 1917. Sen gick allting bra. Sen 1918. Då började maten vid ingenjörkåren bli förfärligt dåligt. Svart potatis och vi fick rovor som ni gav till kreatur. Det kokar de för oss till middag och lunch. Du kan tänka dig vad en rovor smakar.
Klaga idag eller det hjälpte
ja,
inte?
Ja, och sen på morgnarna då fick vi många gånger paddbröd och kokt salt sill.
Kokt salt sill?
Ja, och det var pressat först. Olja var utpressad. Så det var ju mera ben än kött på de sillarna. Det låter konstigt, men det är absolut sanning, vad jag säger.
Alltså det var så dåligt för maten då?
Ja, det var dåligt för maten. Så det var på sommaren, var en lördagskväll. Då kom en kompaniorder och så. Imorgon ska bli ett kommunistmöte på Södra Folkets hus. Inga beväringar och ingen militärpersonal får tillåtelse att gå dit. Det var ingen människa som vet om det kom ett möte för ni lät upp på kårorden på kvällen. Varför lät ni upp den på kårorden? Det förstår jag inte. Men i alla fall, på söndagen. Vi var uppe på frukost. På middagen, klockan 2 var det middag. Men vi fick sädkött och potatis.
Sädkött?
Sädkött, ja. Och potatisen var svart insidan. Så vi kastade maten. Och så gick ut från matsalen. Alla grabbar sa inne. Gick ut till hantverkargatan, ställde upp en formation och började marschera för att gå ner till Södra Folkets hus.
Till kommunistmötet?
Ja, till kommunistmötet. Det var bara en fix idé som vi fick.
Och alla var med på det?
Alla var med på det. Och vi hade en löjtnant. Han var en bussig gubbe. Han sa... Han kom ut på gatan, han var dagofficer den söndagen. Så han kom ut och sa, hörde pojken, sa han, bry dig inte om att gå dit. Det blir bara bråk. Ja, det hörde jag. Pojken, sa han, stoppa det här dumheterna. Utan, gå hem igen. Han flyttade med ända ner till Folkets hus på Söder. Och när vi kom hem efteråt, då var portarna eller grindarna stängda. Så vi kom in en och en i taget. Och sen fick vi gå ner till kompaniets mission. Och det tog de in en och en och förhörde oss vad de gjorde eftermiddagen.
Allihop?
Allihop.
Hur många var det?
Ja, vi var där ett par hundra stycken.
Kosta.
Men vi var det ändras från ingenjörkåren. Det var alltså från Svea och Göterikåren alltså.
Också på Folkets hus?
Ja.
Vad berodde det på att ni gick på sådana möten nu då? Eller
väl, det var bara en fix idé. Därför att de läste upp det så skulle de... Om de aldrig hade läst upp kororden på lördagskvällen. Vi hade aldrig haft en aning om att det hade blivit ett kommunistmöte på Söder. Mm. Nej. Vad brydde vi oss om i kommunistmöte? Vi var inga kommunister.
Det var bara för att...
Ja.
Kommer du ihåg någonting som de sa det på det mötet?
Nej, det kom jag inte ihåg.
Inte någonting?
Nej, det var ingen som festade för vad de sa där nere.
Vad hände nu efter kompanichefen hade fått reda på namn och...
Och vi fick en månads kasernförbud.
En månad?
En månad kasernförbud.
Och det var kärvt, tycker jag det.
Ja.
Vad sa ni om det då?
Ingenting. Vi kan ha gått in. Vi kan ha fått fängelse, du vet.
Du tror det?
Oh yes.
Ni bröt kompaniorden.
Ja visst, gör vi det. Men i alla fall på hösten. Jag var ju på sjätte kompaniet, som man sa. Det är hantverkskompaniet på sjukvård. Då skulle vi gå tillbaka till våra yrken och vill något yrke. Men jag vill inte bli på trupp. Så jag var bekant med en grabb som var gevärshantverkare där. Han sa, försöka bli gevärshantverkare. Och jag la in ansökan till att bli gevärshantverkare och blev antagen. Det var ett stort misstag för mig. För vi fick gå till tyghantverkaren, verkstaden i Stockholm och lära och fila och sånt. Jag hade inget anlag för filing inte. Vi hade att göra en fyrkant, den ska vara precis på alla sex sidorna. Men det tog tid. Så min kub var ungefär så här stor, men den var ungefär så när jag var färdig med det. Och
så det var ett misstag du...
Ja, jag skulle naturligtvis
ha på det var
med målerier, för det var målarverkstad det tog.
Och de hade det?
Ja. Men så, det var 1918. Men det kom till 1919. Jag blev ordrad ut till ingenjörskompaniet i Vaxholm. För gevärshantverkare hade slutat sin anställning och jag kom ut där för 3 månader. Vilket var det bästa utav min anställning i militära livet.
Jaha. Så du hade haft 3 år då utav värvad anställning?
Ja.
Så du ångrar inte att du tog den tiden utan...
Ja, jag hade ju ätit varenda dag.
Jaha. Hur var attityden annars utav de yngre nu i din ålder? Ville de gå ut i militärtjänstgöring eller var de...
Ja, alla grabbar som kom in som var värvade så var det 17-18 år.
Ja.
Oh, ja.
Men de som inte värvade sig nu, som blir uttagna som för exera bara.
Ja.
Försökte de att skolka och åka till Amerika istället i din hemby? Kommer du ihåg det?
Ja, det var en del grabbar som gick hit. För att slippa exercisen.
Ja, vad tror du att det var de var rädda för?
De ville inte exercera.
De ville,
det var inget fel med exercisen.
Men de hade blivit skrämda utav andra som överdrev att det var så farligt då?
Ja. Det var ingenting märkvärd med exercisen. Okay. Det var ju bra. Jag kommer ihåg en grabb. Han var uppe från Jämtland. Han var så... Bäck bakom flötet, om man så säger, den grabben. Han hade aldrig åkt tåg eller någonting. Men när han har varit inne i 8 månader, det var inte samma grabb. Han kunde tala och som andra människor och alltså.
Så det var bra nyttigt för honom?
Det var en nyttig förhållande att komma in i militärtjänsten.
Han hade bott där uppe i skogen och aldrig sagt ett ord?
Ja. Han inte lärt någonting. Mm. Så jag säger, militärtjänsten i Sverige gjorde många grabbar till karlar. Mm. Jag får säga det.
Vad hände nu efter du hade gjort värnplikten? Då åkte du tillbaka till Skänninge igen?
Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte ner till Finspång. För jag var säker på att få jobb där. På bruket. Metallbruket där. Men det gick inte. En kapten på kompaniet, han ville att jag skulle stanna där i 3 år till. Han sa, jag tycker om korporal och sånt, du vet. Så varför inte stanna här? Mer betalt. Och eget rum. Nej, sa jag. Jag har ett arbete som väntar på mig. Jag går inte in. Så jag slutade. Gick aldrig dit. Men i alla fall. Vilket. Det var alltså mitt start. Jag skulle ha stannat i 3 år till. Hade varit fint naturligtvis. Men jag gick till Finspång. Och under tiden så var min svåger bror till.
Detta är kassett nummer 1, det är sida nummer 2, det är fortsättning på intervju med Ragnar Göring i Chicago, Illinois, och det är idag den 7 augusti 1985. Ja,
då han skrev ett brev till mig. Om du vill komma upp till Stockholm och ha hjälp att ta upp honom nu. Jag har en målarhjälp som väntar på intervju. Så jag gick upp, det var 1920. Jag åkte upp till Stockholm, fick en jobb där. Det var, jag kommer inte ihåg, det var april månad. Mars och april, det var någon av 2 månader i alla fall. Så jag fick hjälp på en, för att få bilmålare. Ja, det var mera bergsmålare, man säger. Jag var där till julen. Men jag fick bra betalt. För jag kan inte komma till det. Men hur det var 1920, då började det bli dåligt i Sverige. Det började bli som en, vad de säger, recession. Så den hade jag en bekant som alltså var målare nere i södra Östergötland. Och vi hade varit arbetskamrater hos Asp i Linköping. Och jag kom då gick ner till honom. Och jag fick arbete för honom från både 1927. Och det var inte illa, men betalningen var inte mycket. 50 öre i timmen. Arbetade 10 timmar om dagen och så fick jag maten. Och mesta arbetet var på bondgården. Så vi rödfärgade och målade och tapetserade.
Var du för dig själv då?
Nej.
Du arbetar för en...
Ja, jag arbetar
för honom fortfarande, för honom, ja.
David Andersson.
Ja. Det var inga fackförening med målare på den tiden?
Nej, inte det nere, inte.
Nej.
Nej.
Så du var frilansare då?
Ja. Och här 1927 på hösten, jag sa till min gumma, det här går, vi var gifta då.
Var gift. Så din maka kommer ifrån?
Vi var på Polisberg.
Polisberg.
Men vi var gifta då i 3 år.
Ja.
Så jag sa till henne, det går ju inte det här. Det går inte. Jag ska ringa upp till Magnusson i Stockholm. Han var förman. Han hade fått för det här målarbetet han jobbade för förut. Men jag vet inte vad, att han hade ett arbete. Så han skrev, ja, om du kommer upp, du kan arbeta hos oss, du får ett arbete hos någon husmålare. Men hur det var, jag kom upp där, jag arbetade hos honom tills jag gick hit. Alltså, jag jobbade nästan hela 28 till den 14 januari.
Var det dåligt med arbete då under
ja, det var
24, 25 och 26?
Det var dåligt att ta det.
Du märkte inte att det var lättare för dig att få arbete därför att du var värvad?
No.
Det hade ingen betydelse.
Nej, jag försökte aldrig.
Du framhöll aldrig det?
Nej, jag kunde försökt gå till posten, polisen, järnvägen och tullen.
Då hade värnplikten varit bra?
Ja.
Men det försökte du aldrig?
Jag försökte aldrig. Mm. Jag ville inte, jag ville bli målare. Ja. Där hängde jag upp i huvudet. Sen det var 2 år som man sa till och förut.
Så de 3 åren i militären, det var egentligen en förlust då? Du hade
det
ingen...
var förlust i yrket.
Till yrkesgruppen? Ja.
Jag skulle vara klokt att hade jag gått in till målarverkstaden på sjökåren.
Då kunde du bli fast anställd där?
Ja, med tid på ett fast anställning med mig.
Ja. Då hade du haft det bra då, vet du?
Ja, visst. Men i alla fall.
Men det var vägen
du... Jag glömde en annan sak. När jag gick in till lärpojke 1913 i Linköping, samma dag som jag gick in som lärling, den 23 augusti, föddes min andra syster som bor i Norrköping.
Det är alltså din...
Till min styrfar.
Ja, styrfar, ja.
Ja. I alla fall. Så...
Var kom du på den här idén nu med att du skulle åka till Amerika? Hur kom det upp?
Vad som jag sa till dig förut. Min bror Knut gick hit 1926. För vi hade en faster och farbror här i stan.
I Chicago?
Ja. Och de ville att Knut skulle komma till dem.
Ja.
Men... Det var jag right.
Vad hade han arbetat med innan han åkte?
I Sverige var han bonddräng.
Bonddräng?
Ja, jag blev en snickare. Ja. Men alltså ett janitor. Ett stort bolag här i Chicago. Wurtz.
Ja. Wurtz.
Wurtz. Han som äger Stadium.
Ja,
för den firman. Ja. Wurtz. Han var... Jämtade för honom, eller den firman, vad så säger, i många år. Mm-hmm.
Så det, han åkte över 26?
Ja.
Så han skrev brev hem till dig då?
Ja, han hade arbetat med samma här naturligtvis.
Så han kom i en bra tidsperiod då, 26?
Ja, han gjorde bra till början med.
Så du läste de här breven med intresse då förstås, att det såg bra ut i Amerika.
Ja, det såg ju lovande ut.
Han skrev bra i breven?
Ja.
Så vad sa du då till din mamma att du skulle, då var du så pass gammal så du behövde inte säga någonting naturligtvis utan...
Ja, till henne sa jag ingenting. Så vi kom överens då. Vad vi ville, om jag säger, vi ville gå och inte ville gå.
Alltså du var gift nu också, ja?
Ja. Jag var gift 24.
Ja, vad sa din fru nu om detta?
Ja, sa hon, vi kan ju gå, sa hon.
Hade ni några barn då?
Ja, men det är henne här.
Hur ser flickan?
Hon är 60 år.
Ja. Så hon var född i...
Hon var född i Skänninge.
I Skänninge?
Så... ja. Så de köpte biljett och gjorde allting att vi går hit. Men hon... Hon hade en kartnare på den här fingern.
Din fru?
Ja. Och den där kartnagen, den satt i ögonen på doktorn på, i Sverige på konsulatet.
Ser du det?
Ja. Ja, sa de. Det kan... Den har ju frisk för övrigt. Så kartlagen, så vi trodde ju alldeles säkert att det kartlagen stoppade oss för att gå hit.
Så skrev doktorn detta på intyget då att hon hade? Tittade han på fingrar och sånt då?
Oj, där fingrar och...
Så du fick inte ha någon som fattas?
Där ingenting gick förbi de gubbarna.
De ville bara ha bra folk hit över?
Ja. Vi vill bara ha perfekt folk i Amerika. Som vi vet att det är en hel massa perfekta gubbar. Allting är perfekt här. Jo då.
Så du var rädd då att det skulle bli mothugg i...
Ja, men det blev inget mothugg.
Inte det?
Nej. Så vi kom hit.
Hur åkte du nu? Tog du tåget till Göteborg eller?
Vi åkte tåget ifrån Stockholm till Göteborg.
Ja.
Och sen var vi med... Åkte vi med Gripsholm.
Jaha.
På båten där fick vi bekantskap med våra första amerikanska vänner.
Ja.
De hade varit hemma och hälsat på. De var från Blekinge. Men de bodde upp till Klenko. Han var till garden att jobba för en week uppe där. Så vi var hängde ihop. Den familjen vi hängde ihop en åratal en tid till dog.
Och det var första gången på båten som ni träffade dem?
Det var första gången vi träffade dem.
Ni hade aldrig setts förut?
Nej, no, vi kände inte varandra.
Så ni föll... Ni fick tycke för varandra direkt och det höll hela livet ut?
Ja, så vår flicka var 4 år och deras lilla flicka var 2 år. Och genom de 2 flickorna blev vi bekanta och vi hängde ihop hela tiden.
Och de kom också till Chicago?
Ja.
Och de var från Blekinge?
Ja. Och jag bodde upp i Grängholm.
Så resan över nu, hur var den? Var den... behaglig eller?
Nej, ja, de första 2 dagarna var inte behagligt för vi blev ganska sjösjuka när vi gick över Nordsjön. För Nordsjön gick så. Mm. När vi kom ut på Atlanten, den gick så. När båten ändrade sin, vad säger jag?
Kurs.
Kurs. Så blev det lite omvändning så efter ett och allting har rätt.
Ja, då kunde du gå och äta varje mål.
Jaha. Då kunde du äta, men förut kunde jag inte äta ett dugg. Jag åt knäckebröd och saltsill. Det gick ju bra.
Men den var inte utpressad på Gripsholm som den var tidigare?
Ja.
I det militära?
Ja.
Så gick ni igenom Ellis Island eller var det stängt då?
Eller Thailand, it was closed.
Det var stängt.
Vi behövde inte gå igenom det.
No. Och det var inga problem med kortnageln i tullen?
Vi
eller?
Hade inga problem med att gå igenom tull och någonting. Allting i storslaget. Men jag köpte biljett till järnvägen till Chicago. Och den var då jäntor som gick kring och sålde nere på hamnen sin.
I New York?
I New York.
Och du hade inte köpt direkt biljetter till
nej,
Chicago?
Nej, nej.
Varför gjorde du inte det?
Det fanns väl inte på den tiden, tänkte jag. Så jag hade köpt Erie Railroad. Den värsta järnvägen i United States.
Och det kände du till?
Det visste inte jag. Så min vän Hugo Håkansson, då han sa, har du köpt biljett till Chicago? Ja, det har jag gjort så jag har köpt biljett. Vad köpte du då? Jag vet inte. Nej men snälla du, det är den värsta järnvägen. Du varför frågade du till mig först? För jag har köpt biljett. Alla redan. Och det var Pennsylvania Railroad. Han gick och ändrade sitt biljett för sig och flickan och frun från
Pennsylvania
till Erie. Just så att vi skulle få sällskap. Det kan man kalla vänskap.
Så han vill inte skiljas från er då utan ni vill...
Han vill inte skiljas sig från oss.
Ingen utav er kunde språket?
Nej.
Varför kom han hit? Var det släktingar
han,
eller?
No, han kom hit innan han var 18 år. Så fick han hjälp. Han hade en bror som var här förut. Så han kom till bror. Han arbetade som trädgårdsmästare då. Men då gick han hem till Sverige. Och tog anställning vid husarregementet i Skåne. Så han blev husar för 3 år. Sen gick han hit till Amerika.
Och han gifte sig då?
Gifte sig och kom hit till Amerika igen. Och det var det. För hon hade en bror som kom över. Och de följde honom hem. För han blev sjuk igen. Och de ville inte lämna honom ensam på båten. Så de följde med. Och de kom tillbaka. Så det hade vi ju en stor tjänst.
Så han kunde lite engelska då, eftersom han hade varit tidigare?
Åh ja, han klarade alltid. Ja, så går det.
Så här i Chicago då, det mötte din bror upp?
Ja.
Han bodde här och hade plats som...
Ja, och min farbror. Ja. Han var gift med en syster till våran far. Mm-hmm. Väl.
Så hur gick det till då? Du kom hit den 7 februari.
Ja.
1929. Allting såg rosenrött ut.
Men jag vill inte säga det precis.
Vad fick du för intryck nu när du kom in i Chicago första gången? Var bodde din bror och din farbror?
Jag bodde på nordvästsidan.
Alltså nordvästsidan?
Ja. Jo, när vi kom in i Chicago, vi kom ner på... Från sydsidan då var det negrar och kineser. Då sa min gumma att det är detta Chicago. Låt oss gå hem igen.
Alltså det var tillräckligt för henne?
Ja. Ja, det var inget vidare inspirerande. Men när vi kom då på spårvagnen så gatorna, det var skitiga, så det var hemskt åt det. Jag fick inget fint intryck av Chicago den gången. Nej. Nej, inte alls.
Men du förstod ju att det behövdes mycket målfärg på husen, väl?
Ja, det...
Men det var mycket stenhus då förstås i Chicago, så...
Ja. Men jag fick plats på en målarverkstad där det sprutade bilar.
Var det din bror det som ordnade till det?
Nej då. Det var min farbror som fick genom en annons i tidningen. Ja. Så det gick ju all right. Men jag tyckte inte om det, för det var inte precis vänliga heller.
Och så det var en stor verkstad?
Ja. De hade 3-4 bilar stå inne på rad. Det blev sprutad. Men så fick jag jobb hos en annan målare som hette George Eriksson. Han var från Motala. Jag var med honom en ganska lång tid. Det gick ju undan för undan att vi fick depression. Men då sjönk botten ur kannan ordentligt.
Vad hade du för slags arbete då? Eller blev det slut helt och hållet?
Ja, jag höll på med måleriet.
Jaså?
Ja. Men det...
Hjälpte det nu till exempel? Du nämnde han var från Motala här. Gick du med i Östgötaklubben i Chicago?
Nej, jag gjorde... Nej, ingen av oss tillhörde Östgötaklubben.
Nej?
Nej.
Gick du med i någon annan förening? Vasa eller Svitjod och vikingarna?
Ja, jag tillhörde förening nummer 3.
Ja. Gick du med en gång eller väntade du ett tag?
Ja, jag gick in 1938.
38?
Ja.
Så du var inte med i någon svensk?
Jag har varit i Verlande så länge, så jag behöver inte betala någon avgift.
Mm-hmm. Men under depressionsåren var du inte med i någon förening?
Åh ja.
Vilken då?
Jag var fortsatt. Det var jag inte. Det var ju 32, 33, 34, 35. Men då var det dåligt. Så 1934, då skickade jag, då hade jag så mycket pengar. Vi sålde ut alltihop vi hade på min gumma och då gick till Sverige. Och jag skulle komma efter.
Och du hade haft tillräckligt då utav?
Ja.
Så.
Ni hyrde bostad då, så ni hade inget hus?
Nej, vi hyrde. Så vi höll på och gick bra. De gick hem i augusti 1934. Men jag stannade kvar. Jag fick arbete hos en arkitekt som hette Lidberg. Han var från Växjö. En snål smålänning. Åh, han var snål. Han betalade inte.
Inte det?
Du fick be honom. Du fick ligga på knä och knäppa ihop händerna. Du får betalt.
Vad gjorde du för att arbeta för honom?
Målade. Han hade tre flätbildningar. Han och alla fläta utskäntade. Han fick betalt på den där månaden, men han kunde inte betala. Och då hade jag 80 cent i timmen. Han kunde inte betala det.
Utan du fick lägga det på knä?
Ja. Så slutligen. Jag fick en annan jobb. Jag blev bekant med en fru på ett betbandparty en gång. Och hon hette, hennes första namn kom inte ihåg. Vad är 17 hette han? Jo, Bror Sidborg. Han var dalmas. Han hade en målarfirma. Så hon sa, varför kommer du inte att arbeta med Bror? Ja, han vill inte ha mig. Ja, du vill försöka, sa hon. Jag fick ett arbete hos honom. Det gick ju ganska bra. Det var 1935. Så jag var på väg att gå hem till Sverige då. Men då skickade jag pengarna jag hade.
Ja.
På telegraf hem till gumman och så. Jag stannar och du och Anna-Lisa kommer tillbaka.
Hur länge hade de varit hemma då?
14 månader.
Det var 34 då?
Ja. De kom tillbaka nu 34, 14, ja det var 15 månader. De kom tillbaka i december 1935.
Hur kunde de klara sig ensamma i Sverige nu då?
Ja, vi hade bekant upp till min mamma och till ledare på den tiden. Så alltihop gick väldigt bra, det var allting. Men 1935, när jag skulle tillbaka då, jag hade sagt att gå hem till Sverige och varit i guldlandet så många år och komma hem med bara en kostymkläde på kroppen. Jag kunde göra det. Jag måste ha någon tid att komma hem och veta att jag var till Amerika. Jag stannade att vi kommer tillbaka. Vilket var nog det bästa tanken jag hade den gången. För 1936 kom jag att arbeta för en byggnadsfirma som heter Lincoln Construction. Men det var bägge svenskar. En arkitekt som heter Larsson och byggmästaren han hette Otto Strömberg. Han var från Norrköping. alltså Örskydd. Den dagen ja, vi började, det var en annan målare och jag som började med dem. Det var inte Svensson, han var för bättre i utan. Från den dagen, jag började 1936 på våren. Jag jobbade för Strömberg 1971, nyårsafton.
Hela tiden?
Hela tiden, 36 år jobbade jag för honom.
Så du sände hem pengar då och din fru och flicka kom tillbaka?
1935 ja.
Jaha.
Ja, jag hade 90 kronor till skicka till henne, eller 90 dollar.
Jaha.
Jag skickade dem på telegraf.
Ja. Och de kom då?
Och de tog tillbaka den 16 december.
Vad sa de att komma tillbaka nu? Hade de börjat trivas i Sverige eller? Eller var de glada för att komma tillbaka hit?
Jag tänker vara glad att komma tillbaka igen.
Ja.
Men Strömberg Konstruktion, vi hade arbete, en massa arbete i Chicago Stackyard.
Mm-hmm.
Så på natten, det var inget dagsarbete, på natten vi kan arbeta.
Ja.
Så jag var där i 36 år.
När kom fackföreningarna in nu då? I måleriyrket som du var tvungen att gå med?
Nej.
Ja.
Jag kom in i Norrlands fackförening. Jag kom till Amerika, Chicago, den 7 februari. Den 22 februari var jag fackföreningsmedlem.
Du var tvungen att vara med där i Norrlands?
Ja. Det var enda vägen till på ett arbete.
Ja. Var det någon speciell svensk arbetarförening eller fackförening?
Ja.
Det var amerikanska unions?
Ja, jag belånade till Lockheed Union 1994.
Ja.
Det var egentligen norska fackföreningen. Så jag blev intagen i deras union nere på North Avenue. Och det var fackföreningen där nere.
Ja. Känner du till om det var någon svensk fackförening med målare?
637 was supposed to be en massa svenskar.
Ja.
Den farfar jag hade, han skulle hjälpa mig in. Så han styrde mig där. Jag skulle gå in i 637. Den betningsagenten då, 637, hans namn var Hansson. Han hade en salon på Belmonton Clark.
Jaha.
Då vi gick ner till Adam Street. Och den där Hansson, han skulle vara där nere och hjälpa mig då. När vi kom ner till hallen där nere, han var inte där. Utan det var den där businessagenten för norska, eller för 994, han tog över. För han var norsk, det jag förstod lite grann i alla fall. Så det har jag varit hela tiden.
Mm-hmm. Vet du om den finns kvar, den här 637, den svenska?
Oh yeah, den finns. Den ja.
Så den finns fortfarande var. Och de har business officer i Lakeview eller var någonstans?
Jag vet inte var de har sin lokal. Men vi är på Austin Avenue.
Austin?
Austin, ja.
Austin Avenue.
Ja. Tydligt.
Så du höll på då i 36 år oavbrutet?
Ja.
Du gick igenom, när kunde du köpa ditt första hus nu då? Eller har du hyrt hela tiden?
No. Vi köpte ett hus 1949. I Forest Lake.
Forest Lake?
Du vet var det är?
Ja, ja.
Ja, vad det är.
Atene suburbs där.
Ja, det är klart att det är krig.
Ja.
Ja.
Vad berodde det på att du bodde där ute? Hade du arbetena där ute eller?
Ja, kort vi hade arbete kring Mortig Grå, en The Forest, en Harlan Park. Så det var många gånger. Chicago, det var det minsta arbete vi hade. Mm-hmm. Vi hade allt arbete i suburban. Så det var bättre att bo där ute än på här. Det var mycket lättare på morgonen att komma till arbete.
Så det var lätt att köpa hus då 1949? Du fick lån?
Det var ett rucker. Det var ett dåligt hus. Det var just en stuga. Men så blev det en storm en dag. Ett stort trä föll över huset från ner i korsten och bräckte in en gavel på huset. Så istället för att reparera så fick vi få ett lån och bygga på det istället. Så vi gjorde vi byggde på huset. Moderniserat.